Hej och varmt välkommen till Börssnack med mig Erik Hansén, marknadsanalytiker på IG.
Och Jonas Olavi, allokeringschef och fondförvaltare på Alpcot.
Och Börssnack är då världens största podd med Hansén och Olavi.
Det stämmer faktiskt.
Det är. Och idag är det avsnitt 118. Vi spelar in den 18 mars. Och Jonas, hur är läget?
Det är bra. Det har varit en spännande börstid och den alkas vår, känns det som, även om det är lite kall avslutning på i alla fall den här veckan. Men nästa vecka ser det ut som om det ser lite bättre ut, så att då kan man börja svinga på fairways igen.
Det låter bra det, Jonas. Ja.
Själv då?
Ja, men det är superbra. Det är jättefint väder ute idag. Solen skiner. Så att det känns verkligen som att våren är här. Mm. Ljusare på morgonen när man vaknar. Jag tror nästan att man har försovit sig när det är så ljust ute. Ja, men Börssnack då, det är en podd från tradingmäklaren IG. Hos IG kan man handla ett brett utbud av marknader i kraftfulla applikationer. Allt från aktier, råvaror, index och kryptovalutor. Många marknader kan man handla även dygnet runt. Nästa vecka så kör vi ett webbinar på IG tillsammans med tradingprofilen Mikrit. Så att där tycker jag man ska in och anmäla sig. Jag har känt Mikrit i många år och jag tycker han är grym. Supertrevlig kille också. Lägger till en länk i poddbeskrivningen till anmälan där. Får gärna också gå in och följa IG på Twitter. Även på Instagram och YouTube. Det finns länkar även där i poddbeskrivningen. Du följer IG va, Jonas?
Absolut. Självklart.
Ja, vad vill du prata om idag?
Ja, vi kommer prata lite grann om Feds icke-besked, men ändå kommunikation. Vad kan det få för implikationer? Jag vet att du tycker att det ser lite stretchat ut på börsen. Ska du få förklara vad du menar? Jag har med mig några observationer kring fordonsaktier. Jag har ju en ganska blandad portfölj i min globala fond. Och jag tänkte prata lite grann kort om just fordonsaktierna som ett alternativ då. Och det slutar inte med det, för vi har en grymt intressant gäst med oss.
Ja, stjärnskottet till Helene Broman.
Härligt.
Förvaltar två teknikfonder på Lannebo.
Superintressant.
Ja, verkligen. Och varmt välkommen till Börssnack.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja. Kul att du är här.
Är du beredd på lite snabba frågor?
Jag är beredd.
Ja, Jonas.
Hur trött är du på diskussionen kring value och growth på en skala 1-10?
En 10 skulle jag säga. Jag tycker inte aktiemarknaden är så enkel att man kan skära den i två delar.
Bra svar.
Bra. Största hotet mot de amerikanska techjättarna, förutom då stigande räntor?
Deras starka marknadspositioner, som då kan följas av regleringar.
Vilket tema inom tech är mest intressant just nu? Och nu spetsar jag mina öron.
Just nu tycker jag att det är digital säkerhet.
Okej, intressant.
Får jag prata med dig? Om du skulle jobba med någonting helt annat än finans, vad skulle du göra då?
Då skulle jag nog vara ett golfproffs.
Nej, är det sant?
Ja, men jag tycker att det finns många likheter med mitt nuvarande jobb faktiskt. Dels är jag tävlingsmänniska, målmedvetenhet, fokus och även undvika minor. Undvika vattenhinder och bunkrar. Och sen tycker jag att det är väldigt kul med golf.
Ja, vi får lira en runda sen.
Ja, kommer till rätt podd helt enkelt. Sista frågan. Favoritnyckeltal och att värdera just tillväxtbolag?
Då skulle jag säga EV/EBITDA.
Okay.
Jag tycker det är viktigt med lönsamhet i bolagen.
Bra, då kör vi.
Då kör vi.
Snack med Hansén och Olavi.
Ja, innan vi går vidare med samtalet med Helene tycker jag vi kör en sedvanlig market update. Veckans stora händelse var ju såklart Fed-mötet.
Just det.
Vad sa de?
De sa att vi kommer inte höja räntan innan utgången av 2023. Dot plots, det vill säga de enskilda ledamöternas prognoser, låg fastnaglade i förhållande till förra utfästelsen, och det tog marknaden fasta på i samband med samtalet, och vi såg också att räntan föll tillbaka, dollarn föll och aktier började stärkas. Så nu har ju i och för sig det här reverserats i dag om man tänker på räntan, men jag tänker att beskedet från Fed är ju att man inte är så bekymrad om räntan just nu.
Inte nominella räntorna.
Precis.
Ja, exakt.
Men jag menar, med det följer ju en potentiell inflationsuppgång också. Inflationsutsikterna menar man ju är fortsatt dämpade. Och jag tycker att det är ju egentligen samma budskap som de har försökt prata med marknaden om. Men det var ju ganska tydligt att det blir ingen tapering det här året i alla fall. Mm. Och det är ju någonting som är liksom positivt i ett rent allmänt börssentiment då.
Man brukar ju prata om duvaktigt eller hökaktigt. Vad betyder det att Fed att de kommunicerar duvaktigt? Vad innebär det egentligen?
Ja, att man fortsätter med stimulanser helt enkelt. Att man inte vill strama åt då. Det är ju höken som vill göra det då. Och försöka försvara framtida ekonomin genom att då dra tillbaka den här punchskålen från bordet så att festen lugnar ner sig lite grann.
Precis. Och det är ju först när sysselsättning och inflationen kommer upp på som deras mål. De har ju sagt att de gärna vill ha inflationen över målet under en tid också. Jag accepterar det.
Ja.
Och kollar man på faktiska inflationen, kärn-KPI ligger på 1,3. Det är inte full sysselsättning. Så att centralbanken har ju fortsatt incitament att fortsätta vara expansiv i sin penningpolitik.
Mm.
Någonting som jag och många andra kollar på också, det är såklart liksom finansiella förhållanden. Det finns index på financial conditions.
Mm.
Bland annat från Goldman Sachs och Fed Chicago har ett index på financial conditions. Och de är inte på några nivåer som varnar för att Fed ska börja strama åt ändå. Som vi då såg till exempel 2013.
Mm.
Så att de har fortsatta incitament att fortsätta elda på.
Mm.
Och det är såklart gynnsamt för risktillgången som aktier.
Absolut. Och sen har vi ju sett en rotation, såklart. Och så här, mycket av mer traditionella verkstadsbolag och traditionella industrier har ju gått starkt. Och när vi sitter och pratar här idag så noterar jag till exempel Holmen och SCA upp ordentligt. Och ibland kan jag tänka och reflektera då. När man har P-tal på 40 och 0 tillväxt så har jag lite svårt att få in det som attraktivt även om det tekniskt sett ser väldigt attraktivt ut. Så att här gäller det att blanda och ge lite grann. Och min motvikt är inte skogen utan det är banker, det är fordon till exempel som är växelverkare mot min teknologiposition då, kan man säga. Så att, och tittar vi även på bankerna så stärks de för närvarande.
Mm.
Ett av de senaste bolagen som jag faktiskt plockade in det var Nordea. Och det gjorde jag på grund av att den banken nu faktiskt har de bästa tillväxtförutsättningarna om man jämför med de nordiska bankerna. Den är billigast och den har bäst tillväxtförutsättningar. Den kombon där känns ju attraktiv samtidigt som det säkert kan bli lite utdelning här som också lockar in en del aktörer då.
Men även om du har exponering mot bankerna och blir vad ska man säga, glad när räntan stiger på samma sätt så blir du lite ledsen då när techbolagen faller.
Mm.
Vad har du högst vikt mot?
Jag skulle säga att de största enskilda vikterna det är faktiskt i bank då. Det är inte i tech-sektorn.
Okay.
De allra största techbolagen, till exempel Apple och Microsoft, där har jag lite högre vikt än till exempel i halvledarindustrin. Där har jag då ofta kanske 0,5% eller upp till 1% i de enskilda bolagen. Så den slår inte så mycket om det sker en rotation i marknaden. Men flera av halvledarbolagen har faktiskt gått väldigt bra. Så att man kan inte dra alla över en kam heller. Utan det gäller ju att läsa på, fundera på vilka trender som gäller. Och vad vi har sett till exempel i fordonsindustrin. Det är ju att det är svårt att få till komponenter. Och framförallt halvledare. Så att flera bolag varnar ju för att de är tvungna att dra ner produktionen. För de får inte leverans av datachip helt enkelt. Och då tänker jag att ja, men de som levererar datachippen de måste ju vara lite grann liksom, det borde ju vara deras marknad då så att säga.
Mm.
Kanske inte att man kan höja det men det kommer vara en stark efterfrågan och samtliga av de bolag inom halvledarindustrin som jag har i min portfölj har ju slagit marknadsförväntningar och lämnat väldigt starka utsiktsprognoser för 2021.
Mm.
Så jag kan ta lite volatilitet så det är klart att de ska inte helt bryta trender och så. Då får de åka ut.
Kollar man på utveckling här under 2021, kollar sektorer, Energi upp 26%, banker upp cirka 20%, tech upp 2%.
Mm. Ja, det är stor skillnad, absolut.
Men framförallt alternativ energi ner nästan 15%.
Mm.
Så den typen av bolag har ju fått en ordentlig smäll, de här hållbarhetscasen som var så himla populära.
Mm. Men hur ser du börsen då? Om man tittar på OMX30 kontra S&P 500 eller Nasdaq. Vad ser du för, vad ser du i dina kartor?
Ja, OMXS30 känns lite övertaggad.
Mm.
jag har en taktisk modell och där kollar jag på USA-börsen eftersom det är USA som brukar sätta prägel på trenden. Då. Men det här också blir lite problematiskt eftersom vi också pratar om Stockholmsbörsen. Då.
Mm.
Men USA har ju reglerat två gånger sedan jag hade min modell då på att sätta den på neutral.
Mm.
Men totalt sett så är den upp ska säga kanske 5% sedan jag viktade ner den modellen. Om man kollar på Stockholmsbörsen, OMXS30 går ju jättestarkt. Mycket på grund av att det är mycket banker och cykliska bolag. Visserligen tagit en liten paus här senaste tiden. Kraften uppgången har avtagit lite grann senaste veckan. Men där kan man kolla på hur det finns olika sätt att mäta hur stretchad marknaden är. Ett sätt är att kolla hur långt är avståndet mellan liksom index och 200 dagars glidande medelvärde.
Mm, det har vi pratat om några gånger. Hur ser det ut för OMX?
Det avståndet ligger nu på drygt 18% då.
Vilket är högt.
Det är jättehögt.
Ja.
Historiskt om man kollar de senaste 20 åren så har vi varit uppe på de här nivåerna vid 7 tillfällen. Två gånger, 2003 och 2009, så var ju det då början på en längre bull market.
Mm-hmm.
Men vid de andra gångerna så var det faktiskt att vi fick en större topp i marknaden.
Mm.
Och den korrigerade sig till en liksom mer rimlig lutning på trenden.
Just det.
För som lutningen ser ut nu då, så kan man ju jämföra nästan med 2015 när vi hade liknande kraftuppgång i OMXS30.
Mm. Jag har JP Morgan som där jag får läsa analys och annat, och de har ett tema kring, är det dags att ta hem vinsten i banker nu?
Mm.
Vad är din take på det, så ska jag säga vad de tycker då.
Okej. Okay. Men bankerna har ju gått väldigt starkt och det är mycket på grund av en brantare avkastningskurva. 10-årsräntorna eller de längre marknadsräntorna stiger mer än de korta räntorna. Det är någonting som är positivt för banksektorn.
Mm.
Så jag har ju varit positiv till dem senaste tiden, men förra veckan så började jag se lite signaler på saker och ting som kan göra att som långa nominella räntor kan ta en liten paus i uppgången. Bland annat att råvarupriser har pausat, börjar falla. Om man kollar på oljan, kopparpriset, stålpriser. Mycket av de här marknaderna som har eldat på inflationsförväntningar har ju slutat stiga.
Mm.
Kollar man på FedEx som brukar vara en ledande indikator på globala handeln i världen, så och den aktien toppar redan i slutet på 2020. Då. Så jag ser tecken på att kortsiktigt så skulle jag ta hem vinster i bank. Helt klart. Vad säger de då?
De tycker inte man ska göra det. De är medvetna om de här, så här faktorerna. Men de väljer ändå att fortfarande stå på köpsidan av mer value-aktier. Och tycker att den är inte riktigt mättad, den traden. Så vi får se. Vi ger den någon vecka så ser vi om du eller JP Morgan tar hem fjädern i hatten.
Är de kortsiktiga eller har de mer långsiktig vidare?
Ja, jag tror inte de har mer än ett par månader sikt i den typen av analyser. Undersökningen handlar om att de frågar sina kunder och de diskussioner som olika rådgivare och stakeholders har gentemot kunder i deras nätverk. Så att det är ändå liksom en ganska bra ögonblicksbild av vad marknaden tycker och tänker.
Ja. Och om man kollar olika enkäter i marknaden, det finns bland annat en enkät från Investor Intelligence, det finns en från NAIM, Exposure Index, det finns en från AAII. De här har ju faktiskt fallit tillbaka de senaste veckorna. Så att vi är inte uppe på några euforiska nivåer.
Mm.
Däremot så marknaden blir lite mer mindre optimistisk faktiskt, vilket är lite intressant tycker jag.
Sen hade vi även indikatorer från Top Down Charts, Callum Thomas. Mm. Han frågar ju på Twitter löpande, vad tycker du om ditt och datt? Och så får han fram index på det där då. Så att det är bara att börja abonnera på de analyserna om man vill ha lite försprång där. Mm. Men jag tänkte jag kunde prata lite grann om fordonsaktier. För jag har ju några stycken som agerar mot vikt till min techportfölj då. Mm. Och jag har innehav i Volvo, Caterpillar, Daimler och BMW. Men jag tänkte även nämna lite grann kring Volkswagen. Och nyckeltalsmässigt så ser det attraktivt ut för samtliga de här bolagen. Och varför har jag investerat i de här bolagen? Jo, jag tänker att om konjunkturen tar fart, då börjar man gräva gruvan. Då behöver vi anläggningsmaskiner för att transportera all den här malmen. Och när vi sen då ska få ut stålet så måste vi ha lastbilar. Och liksom, det blir en återöppningsekonomi. Det är klart att det blir mer lastbilar på vägarna. Så jag tror att amerikanska siffrorna på bilar som bedöms kommer att säljas, den kommer ju stiga. Och Volvo har ju inte än velat säga någonting, men det ligger lite grann i marknadens hopp och tro om att vi kommer se uppreviderade försäljningssiffror av just lastvagnar då. Tittar man på Volvo som bolag som den står och går, så ligger P/E-talet på 16 i år, men vinsten fjärdar ju upp med 70%. Det är ju en PEG på 0,2, det är ju baseffekt. Men om man tittar ett år framåt så har vi ett P/E-tal på 15 och en vinsttillväxt över 10, ungefär 11% då. Och bolaget fortsätter växa sin försäljning ganska så starkt här framöver, samtidigt som de delar ut 5%. Aktien har gått starkt, det kan jag helt klart medge, men jag kan inte påstå att det är dyrt givet var vi befinner oss i cykeln då. Tittar man på Caterpillar så är den ju lite högre värderad. Och på årets prognoser ligger den på P/E 28, men den växer vinsten med 25%. Och här är de ganska uthålliga. De växer med 25%, 29%, 24% de kommande åren här. Så det ger PEG-tal kring 1,1, 0,8, 0,7 i år och de två nästa år. Det här delar de inte ut i likhet med många andra amerikanska bolag särskilt mycket, men du får ungefär 2% i direktavkastning. Så lägg det till en gryende konjunktur. Tittar man på Daimler, då pratar vi billig aktie. Det här är ju P/E-tal på 8 ungefär. Och i år så fjärdar vinsten upp med 83%. Det är ju ett PEG-tal på 0,1. Och det stiger brant i hela 0,6 nästa år och 0,8 året därpå. Här har ju Ola Källenius, som ju är vd för Daimler, lovat en avknoppning av lastvagnsrörelsen. Och det kan ju också trigga en hel del investerare in i aktien. Den har gått starkt, men den kan under de här betingelserna fortsätta stiga, tror jag i alla fall. Och sen har jag då BMW också, som ju inte har med egentligen transport att göra. Men här är ju också en billig aktie och som ju försöker visa framfötterna på elektrifiering och skapa liksom konkurrens till de som är rena elektriska bilföretag då. Här pratar vi P/E-tal på 10 eller under. Och en vinsttillväxt på nästan 50% i år, sjunker till 17% nästa år. Så att det är fortfarande gott gry i det här bilbolaget då. Så att det är väldigt attraktiva PEG-tal. Och här får du ungefär 3% i direktavkastning. Och sista bolaget där som jag tänkte notera eller prata om, det är ju Volkswagen, som ju har gått som tusan här då.
Högst är det bolaget nu i Tyskland?
Värderat, alltså i marknadsvärde. Ja, precis. Ja. Jag tänkte det, för jag sitter här och tittar på P/E 12. Mm. Så att det känns ju inte så högt värderat, samtidigt som vinsten växer med 40% i år, 20% nästa år. Och har attraktiva PEG väl under 1,0 och du får en 2-2,5% direktavkastning. Så trots att den har gått, och det handlar ju om att de då har gjort stora investeringar i batteriteknologi och fabriker som ska framställas, så visar det ju deras ambition. Så att jag tycker sektorn är lite småintressant även i en mer tillväxtmomentumorienterad portfölj som min då, Halbgott Equities.
Mm. Nej, men jag gillar också Daimler. Jag tycker även BMW ser väldigt fin ut rent tekniskt. Jag lade ut en graf på det på Twitter igår. Mm. Ett bolag som jag kika lite grann på, det är faktiskt OEM International.
Just det.
En teknikhandlare.
Ja.
Man kan säga att de är en länk mellan sina kunder och ledande tillverkare och produkter inom industrin då. Efterfrågan styrs ju i hög grad hur industrikonjunkturen rör sig. Framförallt i Sverige som är huvudmarknaden. Och industrikonjunkturen är ju väldigt stark i Sverige. Om man kollar på PMI-data till exempel så är de på väldigt höga nivåer för Sverige jämfört med andra länder.
Mm.
Och kollar på den aktien, om du tar upp en graf på den, så ser du att den har rekylerat tillbaka till teknisk stödnivå.
Mm.
Samtidigt som trenden är stigande där.
Men här är det inte så många som bevakar bolaget.
Nej, precis.
Jag hittar ingen faktiskt.
Nej, jag vet.
Där måste man läsa på innan man investerar såklart och försöka förstå vad är det som skulle kunna vara drivkrafterna, vad är hoten mot ja,
precis, men det gör det också mer intressant.
Ja.
Googla lite grann och försökt söka i veckan här, men jag hittar inte så mycket information om det här, utan då gäller det att då får man börja läsa kvartalsrapporter och årsredovisningar för att få en bra liksom vy om vad de sysslar med.
Det tycker jag alltid man ska göra, även om man tror att man känner ett bolag, så det är bra att ta en vända via en delårsrapport i alla fall.
Vd-ordet är väl det första som jag brukar läsa då. Får man väldigt bra uppfattning om vad de sysslar med. Men rent tekniskt så tycker jag att det ser väldigt intressant ut.
Innan vi släpper in Helene tänkte jag bara nämna en liten observation då. Och det är JP Morgan. De har suttit och räknat och provat och testat och har nu lyckats få upp blockchain-teknologin i rymden som kan få satelliter att skicka information mellan varandra. Det finns en öppen artikel kring det här. Jag kommer lägga ut den på Twitter så man kan läsa om det. Och det här är ju hyperintressant därför att det är, om man tänker på bitcoin-industrin så är det en av de smutsigaste industrierna som finns där ute. Därför att det tar så pass enormt mycket energi. Det förbrukas lika mycket energi i bitcoin-utvinningen och miningen där som Norge förbrukar på ett år.
Det är
helt otroligt.
Ingen hållbarhetscase.
Det är verkligen inte hållbarhetscase. Och nu kan man få ut det här i rymden. Det är klart, man kan ju tänka sig massor av möjligheter med det här då. Det är en väldigt spännande artikel och i den så länkas det också till en artikel, en analys som Morgan Stanley har gjort.
Mm.
Och där är det mer hårda värden som gäller. Hur mycket kan man tänka sig att det investeras i rymdteknologi framöver då? Och deras tankar är att inom ett fåtal år när vi liksom har fått den här etableringen av satelliter som är mer kommersiella, då kommer priset per megabit att ha sjunkit till 1% av dagens kostnad.
Mm.
Förstå vilken omvälvande revolution för kostnadsbilden. Vad gör det på inflationen då?
Mm.
Det kommer ju gå ner, såklart. Och de håller på att spekulera här fram och tillbaka då, att bygga en satellit för, eller att launcha en satellit för att skicka upp den då, har sjunkit från $200 miljoner till ungefär $60 miljoner. Då är det en helt annan typ av aktörer som skulle kunna komma in där. Och det är ju när man börjar köra återanvändbara raketer då. Och att bygga en satellit för massproduktion kommer sjunka till ungefär $500,000 jämfört med dagens kostnad på $500 miljoner.
Mm.
Så det är mycket som kommer hända där uppe i InSpace och det här är någonting som jag kommer titta in lite extra på i min tematiska fond, Alpcot Equities.
Okej, nu kör vi samtalet med Helene.
Det gör vi.
Ja, varmt välkommen tillbaka till podden. För de lyssnare som inte känner till dig sedan tidigare, kan du inte berätta lite grann vad du har för bakgrund och vad du jobbar med idag?
Ja, absolut. Nej, men jag förvaltar Lannebos teknikfonder, teknik och tekniksmåbolag. Så den ena fokuserar på större bolag inom teknik och den andra på små. Så jag förvaltar dem tillsammans med min parhäst Johan Nilke. Och vi investerar helt enkelt i teknikdrivna tillväxtbolag globalt.
Mm.
Så vi har hela världen som våran spelplan. Så jag har varit på Lannebo i drygt 3 år. Och dessförinnan så jobbade jag som aktieanalytiker på Carnegie. Och där var jag väl också några år. Och stor del av den tiden var jag analytiker parallellt då med. Och jobbade deltid under mina studier på Handelshögskolan. Så att under den tiden sprang jag mycket här längs Sveavägen fram och tillbaka. Och jobbade som analytiker då, mellan föreläsningarna. Och på Carnegie var det mycket, mycket analys av bolag som skulle börsnoteras. Mycket fokus på mindre bolag då. Satt en hel del med banksektorn också. Det var i samma veva som många nischbanker skulle börsnoteras. Och sen så då när jag började på Lannebo så började jag jobba med förvaltningen av våra mikro- och nanocapfonder. Så att förvaltningen av de allra minsta bolagen på börsen. Mm. Och sen så de senaste 2 åren då på Lannebo så har jag nischat in mig mer på teknik och helt uteslutande då. Och det var i samband med att vi skulle börja starta upp fonden Teknik Småbolag som lanserades för snart 1,5 år sedan.
Just det. Hur har övergången varit från att gå från att jobba som analytiker till att jobba som förvaltare? Är det några egenskaper där som är extra viktiga som en förvaltare till exempel?
Ja, men jag tycker att övergången från analytiker till förvaltare är ganska tydlig. Och i mitt fall rätt självklar också. Jag har väl haft det lite som målbild när jag var analytiker också. Men som analytiker är man ju expert på detaljnivå. På liksom ett fåtal bolag eller en sektor. Medan man som förvaltare bevakar, följer och fattar beslut om många, många fler bolag. Så att det som jag tycker är viktigt med de egenskaper är väl dels att man måste sålla bort brus och fokusera på den information som verkligen är väsentlig och viktig för att kunna förstå ja, men hur ett bolag och aktien rimligtvis borde påverkas av viss typ av information då. Men sen så tycker jag väl också att beslutsamhet är en annan viktig egenskap. Man måste våga agera på sin övertygelse och vara rätt resolut i sina handlingar också. Men sen så blir också ägarstrukturen blir viktig i bolagen. Kanske mer än när man var analytiker så tänker man mer på ägarstrukturen nu. Vilka andra ägare finns det? Hur stora ägare blir vi i det här bolaget om vi investerar och liknande?
Det är intressant. Du jobbar inte så länge som analytiker och många som lyssnar på den här podden är relativt unga och kanske i karriärens början. Hur kom det sig att du fick ett sånt startskott så kom in där? Jag vet ju att du har visat framfötterna så, men det är ju ändå imponerande. Hur kom det sig att det blev Lannebo så här?
Jag har haft ett intresse för aktier länge. Jag tror jag startade min öppnade depå när jag var 16 kanske och fick del av studiebidraget och började köpa aktier. Så jag har haft ett stort intresse och det var också därför som jag valde att plugga finansen på Handels. Och sen så sökte jag mig då till Carnegie för att lära mig lite mer om just analys. Och det är väl en väldigt bra start och lite bredare också att börja som analytiker. Men att sedan nischa in sig. Jag tror att det är ganska viktigt att våga prova och vara lite bredare från början. För att man vet ju inte direkt från start exakt att det kanske skulle vara teknikbolag som man skulle nischa in sig på. Men det där kommer ju lite med tiden. Och jag har väl också landat lite i att teknik, en övertygelse om att just teknik är lösningen på många av morgondagens utmaningar. Så det känns som att det har blivit ganska, man börjar som i en tratt liksom, lite högre upp och sen så sållas man ner. Och sen så tyckte jag att Lannebo var ett väldigt, väldigt bra bolag som jag hade fått väldigt bra intryck från. Som jag lärde känna under tiden som jag jobbade på Carnegie också. Där man har en väldigt bra grundläggande investeringsfilosofi som bygger på lönsamhet. Att man ska investera i bolag som är lönsamma och stabila. Ett lite mindre bolag också. där kärnverksamheten är förvaltning.
Mm. Beskriv Lannebo, hur många jobbar där, hur många analytiker, förvaltare, hur mycket förvaltar ni totalt?
Mm. Så vi är 40 ungefär totalt anställda och ungefär 15 förvaltare. Och sen så har vi marknadsavdelning och strukturen runt omkring så att säga. Vi förvaltar ungefär 17 fonder och har 80 miljarder kronor under förvaltning ungefär. Och då min kollega och jag förvaltar våra två teknikfonder som har ungefär 8,5 miljard i förvaltning i dagsläget.
Mm. Mm.
Och du och din kollega, hur på vilket sätt kompletterar ni varandra? Har ni olika typer av egenskaper och liksom, sådär som gör att ni kompletterar varandra bra? Hur jobbar ni tillsammans?
Ja, nej, men han är ju en fantastisk parhäst verkligen och vi funkar väldigt bra ihop. Jag skulle säga att han har jobbat längre med förvaltningen av teknikfonder. Har tidigare jobbat på Öhman innan han kom till Lannebo. Så han har mer än 10 års erfarenhet av förvaltningen av teknikfond. Och jag kommer ju från småbolagssidan då kan man säga och har haft ett större fokus på småbolag under min karriär hittills. Så att det blir en väldigt bra kombination, tycker vi.
Vad tittar du på kontra vad han tittar han på? Är det skillnader där eller ni har alltså, ett gemensamt angreppssätt?
Ja, och vi har ett gemensamt angreppssätt och vi har inte delat upp bolag eller fonder mellan oss utan vi ska båda ha koll och insikt i allt och kunna bolla saker och ting. Sen kan det bli, vi har ju ett antal teman inom teknik som vi investerar inom och det kan ju bli att jag har större vikt på vissa och han har större vikt på andra och att man har lite mer koll och på de respektive teman då. Mm.
Hur gör du när han har plockat in ett bolag som inte performar? Hur går den diskussionen?
Ja, det är en bra fråga. Vi fattar ju gemensamma beslut och jag tror att det är viktigt i grund och botten att man att vi båda tar ett gemensamt ansvar.
Mm.
Så är det.
Och när ni letar efter bolag, jag menar, ert universum av bolag är väldigt stort. Det är ju globalt. Använder ni någon typ av screeningfunktioner eller liknande för att försöka hitta bolag som ni kanske inte känner till sedan tidigare? Liksom baserat på olika nyckeltal eller sådär?
Ja, alltså dels så har vi den tematiska approachen som är vår huvudsakliga approach då. Och då har vi identifierat ett antal tillväxtteman inom teknik som vi tror på mest och som vi tror kommer utvecklas bäst inom teknik. Och vid sidan utav det så har vi även en mer kvantitativ screening där vi sållar på ett antal parametrar som ska fånga upp bolag som inte kommer fram i den här mer kvalitativa tematiska approachen. Men det är när vi i den tematiska approachen när vi börjar gräva mer och sätta oss in i de här olika temana som man hittar olika bolag helt enkelt. Och exempel på ett sådant tema är just digital säkerhet som man var inne lite på. Eller digitalt innehåll. Mm. Eller hållbarhet. Vi har 6 stycken teman i fonden.
Mm. Beskriv dem. Förutom digital säkerhet.
Det första temat är digital säkerhet. Och där handlar det om bolag som utvecklar mjukvara och lösningar för att motverka intrång och hackerattacker i företagsnätverk. Det andra temat är hållbarhet. Mm. Och där handlar det helt enkelt om att teknik, tror vi, är lösningen på många av morgondagens hållbarhetsutmaningar. Sen har vi digitalt innehåll som ett tredje tema. Digitalt innehåll, där ingår bland annat digital underhållning som datorspelsbolag. Men även digitala utbildningssystem så liksom digitaliseringen av utbildning och liknande.
Mm. Netflix och den typen av bolag också kanske?
Exakt, ja. Precis. Sedan har vi även hälsa som ett tema. Sen har vi även resurseffektivisering och datahantering. Och det handlar ju om att data är ju företagens guld idag. Och hur man effektivt kan strukturera och hantera data i företagen.
Mm.
Så som ni hör så är det ganska, ganska brett. Men det är ju så lite idag också med teknik. Förut var ju teknik och tech isolerat till en sektor. Man pratade om IT-sektorn. Men nu finns ju teknik överallt. Och därför blir det här tematiska approachen väldigt rimligt sätt tycker vi att hitta bolag på.
Mm. Ett hot som har kommit in i digital säkerhet är ju de här superdatorerna. Hur har ni funderat kring de där teman, kring de bolag ni äger i den sektorn? Utgör det ett hot eller alltså, har ni diskuterat problematiken?
Alla typer av digitala infrastrukturer som har byggts upp och inte minst accelererat nu under det senaste året ställer ju krav på att företag, alltså hela samhällen och privatpersoner investerar i digitala säkerhetslösningar för att motverka det här. Det kan ju bli otroligt kostsamt för ett företag som utsätts för en hackerattack som där filerna låses och man kanske ska betala en lösensumma och det är ju någonting som slår direkt på bolagets lönsamhet.
Mm. Vilka bolag är det som ni har i det temat, just digital säkerhet?
Där är det nästan uteslutande amerikanska bolag. Mm. Och i den stora teknikfonden så handlar det om ett stort bolag, exempelvis då som heter Palo Alto, som har ett mer plattformstänk. Så de har ett helhetserbjudande på digital säkerhet. Medan i tekniksmåbolag, där har vi mer nischade digitala säkerhetsbolag som är experter på kanske exempelvis då digitala identifikationslösningar. Så de har ofta inte hela det här plattformserbjudandet. Men vi tycker att det blir en väldigt bra palett utav bolag inom det området så att säga.
Just det. Om man då kollar på liksom, tekniksektorn överlag så de aktierna har ju gått väldigt starkt de senaste åren. Haft lite svagare utveckling nu senaste månaden kanske då. Men om man tänker då på en teknikfond, varför riskskala, riskprofil när det kommer till den typen av fond?
Jag tycker det är en jättebra fråga. För jag tycker att man har pratat alldeles för lite om risk. Inte minst de senaste åren då. Och en uppgång med en låg ränta. Jag upplever nästan att man har glömt bort risk. Men jag tycker att alltså riskprofilen för en global teknikfond ser olika ut beroende på vilken investeringsfilosofi som man har. Och inom segmentet teknikfonder så försöker vi ha en lägre riskprofil än många konkurrenter. Då. Och vi kommer ju ofta ut bra jämfört med våra jämförelseindex på totalrisken. Och jag tror mycket av det ligger i att vi investerar i lönsamma bolag som har en beprövad affärsmodell och undviker de här minorna och undviker bolag med en hög värdering och därmed en hög värderingsrisk. Och alltså inom teknik finns ju en hel del bolag av förhoppningskaraktär som är förenad med hög risk, men där investerar inte vi.
Mm.
Men jag tycker ofta att teknikbolag får stämpeln att som olönsamma bolag och man har en lite förlegad bild om vad ett teknikbolag är och att det är lika med hög risk. Men så behöver det verkligen inte vara. Och tittar man på de stora teknikjättarna till exempel i USA så är det god lönsamhet, bra tillväxt och starka balansräkningar. Och man kan ju vara, riskskalan är ju väldigt bred inom teknikbolag. Där man har förhoppningsbolag på ena sidan och så har man mer stabila på den andra. Så att, och det är där som vi försöker vara. Så man kan ju tänka sig lite mer som värde inom tillväxt på något sätt. Och 95% av våra bolag i teknikfonden har positiv rörelsemarginal.
Men de andra 5 då, är det lite mer utav förhoppningsbolag då, skulle du säga?
Att de har tydlig väg till lönsamhet, okay. Har vi definierat det som.
Ja, just det. Så att, hur mycket omsätter ni i portföljen? Är det köp och behåll, för ni gillar jättarna, eller och rider de långa trenderna, eller är ni liksom, hoppar ni mellan kurvorna och försöker fånga det som är hetast just nu?
Nej, men vi har en ganska låg omsättningshastighet, om man säger så. Och det är för att vi är långsiktiga i våra investeringar och investerar på lång sikt. Men med det sagt så är det klart att vi agerar på rapporter som vi tycker, där aktien vi tycker överreagerar, eller att det är läge att köpa till exempel. Så det är klart att vi gör sådana kortsiktiga köp och sälj också, men vi investerar på lång sikt, så att vi har inga stora rockader.
Mm. Jag såg en aktie i februari månads rapport som mottogs dåligt på marknaden, och ni bestämde att köpa in där, och så tittar jag på aktien, jag kommer inte ihåg vad det var för en aktie nu, men så tittar jag på, den här skulle inte jag köpa nu, tänkte jag. Men då är det här perspektivet att ni, liksom, ni blickar bortom en kortsiktig svaghet. Eller så.
Precis, ja. Precis, så är det.
Jag läste också i en förvaltarkommentar att det värsta för marknaden på kort sikt skulle vara att vi ser ljuset i tunneln och att ekonomin börjar återhämta sig. Och nu senaste veckorna har vi också sett att liksom räntorna har börjat stiga ganska kraftigt. Min fråga är då, anpassar ni er någonting liksom utifrån vad ni ser liksom för risk i marknaden? Om ni till exempel börjar ha lite större kassa kanske, och ni ser liksom överlag en stor risk i marknaden, eller är det mer liksom långsiktigheten som präglar förvaltningen?
Men långsiktigheten präglar definitivt förvaltningen, men vi anpassar kassan för att hantera in- och utflöden, och i oroliga tider så brukar det reflekteras i utflöden. Men däremot så är vi trygga med våra innehav även i en orolig marknad. Och där lutar vi oss mot vår investeringsfilosofi, som grundar sig i då att äga lönsamma bolag. Och undvika bolag med högsta värderingarna. Och det kanske upplevs som då lite tråkigare bolag ibland. Och vår fond kommer kanske inte vara den som går absolut bäst i en marknad som är dopad av en låg ränta. Men det kommer inte heller vara den. Den kommer även hålla emot i nedgångar. Och på sikt så tror jag att det är en vinnande strategi. Och sen så också lite på det här med din fråga om räntan och liknande. Det är ju framförallt bolag med höga värderingar som drabbas av den stigande och högre räntor. Och att undvika bolag med de högsta värderingarna är en kudde på sikt, tror jag. Och även om det mesta nu har fått stryk inom tillväxt i samband med inflationsoro och ränteuppgång, så tror jag att det över tid utkristalliseras vilka bolag som har kvalitet och vilka som är mer utav förhoppningskaraktär. Och som inte då har substans. Mm.
Jag vet att både du och Jonas gillar bolag som Tempel Sinch. Läste också i en förvaltarkommentar att ni har sålt av lite grann i Sinch. Kan du inte berätta lite grann liksom vad som är anledningen till att ni har liksom minskat er position där, och vad ni tycker om bolaget?
Ja, nej, men vi har ju sålt av lite längs vägen för att den har viktat upp sig, och att vi vill parera den risken helt enkelt som det innebär.
Den blir för stor i portföljen.
Ja, ja. Precis. Och jag är fortsatt långsiktigt positiv till bolaget och är trygg med att det är en relativt stor vikt i både teknik och småbolag. Och att den gått ner lite nu på sistone känns ju rätt rimligt givet den marknad som har varit. Och man får inte heller glömma att den är upp med 6% i år ungefär. Och 2020 var den upp med närmare 400%. Även om det har varit ett händelserikt år med flertal förvärv och imponerande organisk utveckling, så har ju också bolaget värderats upp kraftigt på börsen. Och det måste ju alltid skilja på bolag och aktie. Mm. Men i fallet med Sinch är det också otroligt viktigt att kunna och våga utvärdera utvecklingen längs vägen och se. Och där blir det viktigt, en viktig uppgift som ägare och verkligen förstå förvärven som görs och vilken potential som det ger här och nu och vad man ser framöver. Det senaste förvärvet som Sinch genomförde här i februari av amerikanska Inteliquent är ju ett väldigt transformativt förvärv från att ha fokuserat och varit ledande inom kommunikation när det kommer till meddelanden, så går man nu in mer på röst. Och det är ju ett transformativt förvärv och som skapar otroliga möjligheter på sikt och fantastiska synergier mellan den här kommunikationen. Alltså, det ska ju inte spela någon roll om man vill kommunicera med meddelande eller med röst, och allt kommer integreras på sikt. Så att man förstår ju det är en tydlig plan som Sinch har. Och det måste man hela tiden utvärdera längs vägen. Vad tycker man att det är värt, och vart är bolaget på väg härifrån?
Mm. När ett sånt stort förvärv kommer till ett av era innehav, sitter du där och smyger, jobbar med kassaflödesanalysen och går igenom bolaget så? Eller vad har ni för... Liksom, hur jobbar ni med bolagen och uppföljningen av bolagen?
Ja, men vi har ju ett antal motparter, analytiker som vi har kontakt med som följer bolagen. Och där har vi en dialog och försöker dels med hjälp av dem förstå bolaget och de nya förvärvade bolagen bättre. I ett sånt fall med förvärv så träffar vi ofta bolaget också i samband och försöker lära oss mer om bolaget, så höra både från bolaget och från analytiker, för att försöka skapa oss en bild och lära oss mer och försöka fatta ett välgrundat beslut på vart vi tror att bolaget är på väg härifrån och vad det kan innebära för utvecklingen framöver. Mm.
Men du sitter inte och räknar stora Excel-ark själv, utan det är mer den här dialogen med motparterna som är liksom essensen i.
Ja, fast vi sitter, alltså är det ett stort förvärv så tar jag också upp Excel och gör en analys på intäkterna och försöker skapa mig en bild. Men man får ju avväga det där lite, vilket mervärde som man kan göra om det är många analytiker på marknaden som också gör det.
Mm, så är det förstås.
Så att, avvägning fall till fall.
Mm. Förra året hade vi ju en minst sagt stor händelse. Och ta oss igenom året för era funderingar. För man kan ha alla ädla filosofier, men så rasar börsen på 2 veckor och då kan man kasta ut alla värderingar genom fönstret. Hur tänkte ni när det rasar som värst då? Så?
När det rasade som värst så tänkte vi på möjligheter ändå. Första prio såklart kassa. Har vi kassa, för att i oroliga tider så tar folk ut pengar. Så det är prio ett. Men sen så såg vi möjligheter, och i den situationen som var förra året då, så blev det tydligt ganska snart att teknikbolag stod som vinnare. Eller att de skulle gynnas på ett eller annat sätt utav det som skedde. Och där försökte vi helt enkelt... Det är ett sånt läge som det är viktigt att ha gjort sin hemläxa innan. Och ha gjort en analys av bolag så att man är redo att plocka upp när värderingarna kommer ner. Så att just bolag med... som vi tyckte har varit högt värderade, som fick en mer attraktiv värdering, plockade vi in. Så att vi tog nog in en 4-5 nya innehav i portföljen under februari-mars då förra året. Och det är en ganska hög omsättningshastighet då på en kort period då. Mm. Givet att då teknikfonden har 35 innehav. Så det var ganska ett antal nya innehav helt enkelt.
Mm. Intressant.
Och sen när ni följer upp bolagen och ser att en av anledningarna till att ni börjar sälja av aktier, det kan vara då höga värderingar som du nämnde. Vilka andra anledningar kan det vara till att ni börjar sälja av?
Ja, det kan vara om ett bolag inte har utvecklats som man vid investeringstillfället har tänkt sig. Mm. Jag tror att det är viktigt att påminna sig om varför man från början investerade i ett bolag. Och man måste utvärdera längs vägen om utvecklingen går åt det håll som man har föreställt sig. Och om det inte gör det så måste man förstå var i analysen det blev fel. Eller vad som har hänt som har förorsakat den negativa utvecklingen. Och därifrån måste man ta ställning till det. Är det så att händelsen är av kortsiktig karaktär? Eller handlar det om att man har tappat förtroende för ledningen? Eller en helt annan ny faktor, någon ny konkurrent eller liknande som har kommit in? Och då kan man komma till slutsatsen att nej, men det här bolaget ska vi inte ha alls. Eller här ska vi sälja och ta ner en risk som har ökat på något sätt. Men vi kan även minska inom vissa segment och områden där vi ser att marknadsutsikterna förändras. Och ett exempel kan väl vara inom datorspel till exempel, som har gått väldigt starkt under 2020 och gynnades utav karantäner och pandemin. Och på vissa håll så har det blivit en värderingsfråga och att vi delvis sålt inom det området. Men man kan även fråga sig vilka typer av datorspelsbolag man vill äga efter en pandemi. Är det så att spel med liksom låga trösklar för att ha fått en extra boost under pandemin, som liksom är casual games, medan strategispel ska bli liksom bli ännu mer sticky. Alltså det kan vara lite sådana där frågor som man också ställer sig och som gör att vi minskar eller ökar inom olika områden.
Embracer tog in pengar här i veckan. Var ni med där?
Ja, vi var med där. Mm. Så det är ett innehav i fonden.
Ja. Om vi säger så här, jag sätter 1 miljard i din fond. Och nu är det bara du som får bestämma då. Vilka bolag, säg 5 bolag som du skulle öka i nu då. För nu har du fått in 1 miljard i kassan då.
Alltså de bolagen som jag tror mest på är ju de största vikterna i portföljen.
Mm.
I grund och botten så är det ju så. Och,
men det beror inte på att de kan ta större volym, tänker jag.
Nej,
att Apple
precis.
Till exempel är ju stor för att den är stor. Liksom.
Jo, absolut. Men jag tycker ju att ett av våra största bolag som är amerikanska Ping Identity Holding, ett amerikanskt bolag inom digital säkerhet, är intressant. De hade dessutom en svagare rapport sist för några veckor sedan, så att den har kommit ner, och där tycker jag då att dels digital säkerhet då som område är väldigt attraktivt, och de har en attraktiv position och nisch. Så det är ett innehav som jag känner mig trygg i och som jag tycker väldigt bra om.
Mm. Det var nog det som ni ökade i, som jag stod i månadsrapporten.
Ja, precis. Det stämmer. Ja. Precis.
Ja.
Sen så tycker jag även att ett finskt bolag som heter Revenio Group. Känner ni till det?
Mm.
Mm. De mäter ögontryck för att diagnostisera grön starr. Och de har då utvecklat en teknologi som kallas för Rebound. Så det är alltså en sån här engångsprobe som nuddar ögongloben. Och den konkurrerande teknologin som är föregångare oss, kan man säga, är så kallad luftpuff-teknologin. Om man har varit hos ögonläkaren så kanske man har fått en sån här luftpuff någon gång som mäter ögontrycket. Men Revenio då har en nyare teknologi och mycket god lönsamhet i sin affär. Och har en växande installerad bas då på de här instrumenten och engångsartiklarna som hör till då. Och det är en teknologi i framkant och jag tycker att det är ett väldigt spännande bolag. Och det är också ett relativt stort innehav i fonden.
Mm.
De hade kapitalmarknadsdag här nu i veckan också. Då kände man sig återigen övertygad om deras tillväxtresa och lönsamhetsprofil.
Mm. Det var två.
Mm. Tre kvar.
Men sen så tycker jag Scandinavian Biogas, som ett bolag som noterades i december, som vi var med i börsnoteringen. Och det är på temat hållbarhet. Vi var inne lite på digital säkerhet, att det är ett av våra fokusteman. Men hållbarhet är också ett av de temana som jag tycker blir extra intressant nu i år. Och vi såg ju under 2020 värderingarna komma upp rätt kraftigt på just ESG-case och hållbarhetsbolag. Men nu inledningen av året så har det ju faktiskt kommit ner lite på sina håll. Det kan dyka upp lite möjligheter. Just när det kommer till Scandinavian Biogas så är det ett bolag inom hållbarhet som jag tycker har just en attraktiv värdering. Och inte är utav förhoppningskaraktär.
Mm.
Så.
Mm. Ja, spännande.
Sen så skulle jag också lyfta fram Sinch.
Mm.
Jag tycker att det förvärv som annonserades för några veckor sedan är otroligt intressant. Och det är väldigt tydligt, tycker jag, vart bolaget är på väg. Och det har gått väldigt, väldigt snabbt under de senaste åren. Men de har också bevisat att de lyckas och har lyckats genomföra den här förvärvsresan och varit väldigt tydliga i sin strategi. Så att jag tycker att även om värderingen är hög så reflekterar den en potential för bolaget som jag känner mig optimistisk till.
Mm. Delar den.
och sen så, ja men ett annat bolag, ett sista bolag då. Nu har den kommit upp lite på sistone, men Disney.
Mm-hmm.
Walt Disney.
Just.
Och det är lite på temat att, ja men i takt med att man ser lite ljuset i tunneln efter pandemin och saker och ting öppnas upp och de har haft otroligt tufft med temaparker som har behövt stängas. Och det kommer ju positiva signaler att de kommer kunna öppna upp mer och mer nu, temaparkerna. Samtidigt som deras streamingtjänst Disney Plus går fantastiskt bra. Och de har verkligen bevisat att de kan genomföra en digital transformation av ett väldigt gammalt bolag.
Mm.
Så jag tycker de har visat att de har gått från en analog padda till en digital kronprins.
Ja, det är bra. På tal om fundamental analys, har du gjort ett besök i en Disneypark?
Ja, det har jag.
Vilken?
Jag har varit i den i Los Angeles. Mm.
Jag har varit i Paris.
Du har varit i Paris? Ja. Ja, men där har jag faktiskt inte varit. Men jag är bara en gång och det var inte så många år sedan heller.
Mm.
Jag kände att jag missade det när jag var mindre. Så jag hade lite...
Ja, det är kul ändå. Det är ju fantastiska är miljöer och sådär.
Verkligen. Man får passa på sig.
Har du testat Disney Plus eller streamingtjänsten?
Nej, jag har inte gjort det.
Har du gjort det, antar
jag? Jo, men det har jag. Så jag är prenumerant. De hade ju någon så här erbjudande att man signade upp sig på ett år så fick man liksom 20-25% rabatt.
Mm.
Så att jag är fast.
På det.
Ja, precis.
Ja. Ja, men det är många bra tips där på bolag. En avslutande fråga tänkte vi. Med de kunskaper och erfarenheter som du har idag då, vilket tips skulle du ge dig själv om du satt där på Sveavägen på Handelshögskolan och pluggade?
Dels jobba vid sidan av sina studier och prova olika saker. Man kan inte veta från början vad man tycker är kul eller vad som passar. Man kan börja snäva ner helt enkelt och utesluta vissa områden och komma närmare andra. Sen skulle jag också säga att verkligheten skiljer sig mer än vad man tror. Och att man aldrig är fullärd. Jag tyckte lite att man hade bilden när man pluggade att när man är klar, då kan man allt. Mm. Men det inser man ju att så är det inte.
Mm. Just det.
Jättetrevligt att ha dig med i podden. Helene, om man vill följa dig och Johan, hur gör man då? Är ni med på sociala medier? Finns det månadsrapporter eller andra typer av kommunikation från er som man kan ta del av?
Ja, vi släpper ju månadsrapporter varje månad då och berättar vad vi gör i fonderna. Sen finns vi båda på Twitter och sen har Lannebo också ett Instagramkonto, LinkedIn och liknande. Så att vi finns på de flesta plattformar helt enkelt.
Toppen.
Grymt. Lycka till.
Lycka
tack,
till.
Kul att vara här.
Stort tack.
Okej, Erik, hur ska vi sammanfatta dagens podcast?
Marknaden tog emot Fed-beskedet positivt. Räntorna föll initialt, men sen har de fortsatt stiga. Men aktiemarknaden är fortsatt optimistisk. Det marknaden ser, det är en stark konjunkturåterhämtning. Och inflationen, eller förväntningarna på inflationen fortsätter stiga också. Så att det är spännande tider vi lever i. Men som överlag så kan man ändå konstatera att det är för tidigt för Fed att strama åt. De kommer fortsätta hålla en expansiv penningpolitik bra tag framöver.
Mm, absolut. Och Helene Broman från Lannebo, vad tog du med dig?
Mm. Jag tycker det är jätteimponerande att hon har med, liksom, det var inte länge sedan hon studerade på Handels och nu sitter som förvaltare med två teknikfonder. Mm. Väldigt imponerande.
Mm.
Så det var jättekul att hon var här och delade med sig av sina idéer. Tyckte det var väldigt intressant att höra hur hon hittar bolag. Tittar efter olika teman. Sen kör med en kvantscreening också. Då. Teman som hon pratade om var bland annat digital säkerhet. Hållbarhet. Och där är vissa bolag som har kommit ner bra bit senaste tiden. Digitalt innehåll. Hälsa. Och sen var det datahantering också. Då.
Mm.
Så techbolagen är ju mer än egentligen bara de här liksom stora amerikanska techjättarna, utan det finns många olika underkategorier som man kan leta i.
Mm. Jag tyckte det var intressant att även höra samspelet, hur de jobbar med sin kollega, att de delar och ger en hel del, men att de har en samsyn på bolagen. Man har inte speciellt hög omsättningshastighet och det är viktigt med lönsamhet. 95% av bolagen har en god lönsamhet och det menar de på ger en lägre risk då. Så att det kanske inte är den fonden som kommer gå bäst när det ställer upp rejält, menade hon på, men som kanske kan vara en vinnare i längden då.
Mm.
Och sen så gav hon också ett antal olika spännande tips när jag frågade om jag sätter in en miljard så att du får en kassa att handla för, vad skulle du fokusera på?
Mm.
Så det var intressanta.
Vilka bolag var det om vi ska sammanfatta?
Det har jag skrivit upp här någonstans på en bra fråga.
Ping Identity Holding. Sen var det Scandinavian
Biogas, Sinch,
Disney
och Revenue Group.
Precis, det är de bolagen. Hennes tips också till de som är kanske yngre och uppluggar, det är att ha ett jobb vid sidan av sina studier. Tyckte hon var bra då.
Mm.
Testa olika saker, för man vet aldrig vilka möjligheter som kommer upp. Man ska inte nischa in sig för tidigt, utan hålla alla dörrar öppna.
Precis. Ja, med de orden så tycker jag vi rundar av dagens sändning. Bolag som nämns här, fonder som nämns här, är ju inga köprekommendationer. Man läser på i vanlig ordning och fattar sina egna beslut. Så med de orden, trevlig helg.
Trevlig helg.